Springsteen.
We're on the air?
Yeah, we're on the air.
Hey!
Oh, sexy!
Yeah.
Sexy!
Yeah.
Och jag bara tänkte så här, men det måste bara vara mig. Han måste ju bara se mig. Han måste bara se mig, för det måste vara jag som får komma upp på den där scenen.
Han pratar ju ofta om att han mäter avståndet mellan den amerikanska drömmen och den amerikanska verkligheten.
Well, he's one of us, you know. He's part of New Jersey.
Det är egentligen helt bisarrt att han kan skriva allmängiltiga låtar, för att han har ju aldrig haft ett allmängiltigt liv.
I made it all up. That's how good I am.
Året är 1984 och Bruce Springsteen gästar Entertainment Tonight.
Do you have a need in you to write about your background, your roots?
I don't think I overly think about what I'm going to write about before it comes out, you know. Usually the records never end up being what I thought they were going to be, you know. They're always different.
Han har precis släppt succéskivan Born in the USA, som ska bli ett av de bäst säljande albumen genom tiderna. Bruce Springsteen har på sig en stor svart kavaj, en vit skjorta och runt halsen har han knutit en röd snusnäsduk med vita mönster. Han tar en klunk från sin gigantiska vita kaffekopp. Killen med de mörka ögonen och rufsiga håret har gjort kometkarriär på kort tid. Men trots framgångarna svarar han ödmjukt, nästan lite blygt, på programledarens frågor.
So much of your music is about surviving, about being disillusioned with the American dream. And yet you're the personification of the American dream. You've made it. How do you reconcile those two things?
I don't know. It's not something I've resolved.
Vid den här tidpunkten är Bruce Springsteen på väg rätt upp mot toppen. Undan för undan ska han komma att bli en symbol för den amerikanska arbetarklassen, trots att han själv på många sätt är den amerikanska drömmen personifierad. Bruce Springsteen växer upp i en arbetarklassfamilj, gör en klassresa och lyckas göra det ingen trodde var möjligt. Du lyssnar på P3 musikdokumentär om Bruce Springsteen, arbetarklasshjälten som aldrig haft ett vanligt jobb. Jag heter Hanna Frelin. Bruce Frederick Joseph Springsteen föds den 23 september 1949 i den amerikanska delstaten New Jersey. Han växer upp i en arbetarklassfamilj som består av mamma Adele, pappa Douglas och sina två små systrar Pamela och Virginia i den lilla staden Freehold, mitt emellan Philadelphia och New York.
De bor i någon slags enmeshment-kluster där i Freehold då, hela hans Irish-Italian-Catholic stora familj liksom. Och han lite grann blir uppfostrad av sin farmor typ.
Det här är Fredrik Söderholm som driver morgonradioprogrammet Gott snack. Han är också ett stort Bruce Springsteen-fan.
Och hon curlar väl honom, eller det finns en gränslöshet i den här uppväxten. Han får upp hur länge han vill, han får göra som han vill och det finns inga riktiga gränser, vilket ju kan leda till kreativitet och så, men det kan ju också skapa liksom en bångstyrig person.
Familjen Springsteen bor på övervåningen i farmor och farfars nedgångna hus på Randolph Street 87. Bruce klättrar högt upp i den stora blodboken på gården, leker med familjens hund Saddle och lär sig cykla med hjälp av farfar. På kvällarna tänder familjen fotogenkaminen i vardagsrummet och kollar på den lilla svartvita tvn. En av stans första. Med den doften av kaffesump från Nescafé-fabriken avtar och mullret från mattfabriken tystnar för natten.
Men det var ganska knapert och de hade det inte så fett, utan det var ju låg livsstandard. Där det säkert också då såklart föds en dröm om att liksom ta sig ur det.
Pappa Douglas kommer från en irländsk släkt. Han jobbar bland annat på bilmärket Fords fabrik och syns alltid i blåställ. Mamma Adele, navet i familjen Springsteen, är sekreterare på en advokatbyrå. De sliter hårt, men de är stolta människor. Familjen Springsteen är också troende katoliker.
Det här med den här katolska kyrkan tror jag präglar väldigt mycket. Man får ju lära sig hur livet ska vara och vad kärlek och relationer är och vad synd är. Och allt det där som återkommer så himla mycket i hans bildspråk, i hans texter. Med liksom, det är alltid hope and faith in God och liksom alla de där sakerna som jag tror kommer mycket från den där katolska uppväxten och skolgången.
I katolska kyrkan har Bruce en självklar gemenskap. Men han känner sig inte riktigt hemma där. Inte heller känner han sig trygg med sin pappa som varje dag när han stämplat ut från fabriken går till puben.
Bruce pappa är ju den stereotypiska, emotionellt avstängda, halvalkoholiserade, deprimerade arbetarklassmannen som fått lära sig att bita ihop och göra rätt för sig, men att man inte får vara svag och att visa känslor är ingenting som premieras. Han är ju en emotionellt frånvarande far när Bruce växer upp, och det var ju en sträng, oskön, liksom bestraffande uppfostran som ju präglade Bruce jävligt mycket. Och det där är ju liksom ett återkommande sår i Bruce liv som man ju skriver om och återkommer till.
I Springsteens hem är musiken ständigt närvarande, och det är mamma Adele som ser till att barnen får ta del av all sorts musik. I en tidig intervju som finns med i dokumentärfilmen Bruce Springsteen, How It All Happened, berättar en ung Bruce med rufsigt mörkt hår, polisonger och en grå urtvättad t-shirt om hur mamma Adeles musikintresse inspirerade honom som barn.
And we come down and go to school and like kitchen, the radio would always be on in the kitchen every morning, you know, wherever the top 40 station was, you know. And so she was always listening to music, you know, and I guess the early rock and roll stations, you know.
Det är den 9 september 1957 och drygt 70 miljoner amerikaner sitter bänkade framför tv-apparaterna och den populära talkshowen Ed Sullivan Show på CBS. En av dem är 7-åriga Bruce Springsteen. Vad Bruce inte vet är att han snart ska bevittna något som kommer förändra hans liv för alltid.
Friends, as a great philosopher once said, you ain't nothing but...
Med gitarren på magen, munnen tätt in till micken och blicken fastnaglad i kameran framför Elvis Presley låten Hound Dog. Men det är inte bara det. När Elvis vickar på höfterna brister tjejerna i publiken ut i ett unisont, öronbedövande vrål. Det går upp 2 ljus för Bruce. Mannen med gitarren är hans nya idol. Och Bruce ska bli rockstjärna. Många år senare, i september 2016, lutar sig den då 67-åriga Springsteen tillbaka i studiofåtöljen i talkshowen The Late Show, som huserar i samma lokaler som Elvis uppträdde 1956. Leende berättar Bruce om händelsen.
It's amazing because I was actually that young, but it had tremendous impact. At 7, I don't know how much of a life I had to change, but whatever I had, you know, whatever I had, it struck me right away, and I got my mother to run down to the store the next week, and we rented a guitar. And I took a swing at playing it for about a month, and I gave up. My hands were too small, and you know there wasn't anybody teaching you Twist and Shout or Hound Dog. You know, it was very methodical. So I got bored rather quickly and put it away till I was 14, when the Beatles stood on the stage and it happened to me again. So I got struck twice by lightning.
Bruce övertalar sin mamma att köpa en gitarr åt honom och börja spela igen. Timme ut och timme in nöter han ackord och blir till slut riktigt bra. Så pass bra att han börjar spela i band. Men pappa Douglas stöttar inte sin sons drömmar. I Howard Stern Show år 2022 beskriver Bruce pappans totala ointresse.
When your father would walk in the room and you were composing, he never walked over and went, whoa.
No.
It was nonsense.
No, of course. I mean, my dad sat in the kitchen and my room was right over top of his. And there was the old kind of grates that you would open. And all it was just a grate into the next room, you know. So he'd hear me scrapping away on my guitar. And I mean, you know, you're a parent. You're not going to tell you, oh, yeah, go be a musician.
Yeah.
I got a great idea. You should be a musician.
Right.
No, they wanted me to, you know, a lawyer or a doctor.
Man är rädd för att ens barn inte ska klara sig. Och då tänker man att men då måste du ta tag i dig själv och skaffa ett riktigt jobb. Men han var väl jätte liksom orolig. Men istället för att säga jag är orolig, Bruce, så var han liksom elak och sa saker som can't wait till the army gets you. They're gonna make a man out of you. Han vill bara ha sin pappas bekräftelse och kärlek. Så det har blivit mycket stoff av det för Bruce.
En solig eftermiddag år 1965 knackar det på ytterdörren på South Street 68 i Freehold, dit familjen Springsteen har flyttat. 16-åriga Bruce, som i vanlig ordning sitter på sitt rum med gitarren i knät, går och öppnar. På trappan står George Thies, en lokal gitarrist som Bruce känner till men inte riktigt har hälsat på. George har hört att Bruce är bra på gitarr och nu en ute efter en lead-gitarrist till ett band. Är Bruce intresserad? Bruce tvekar inte en sekund. Angeline Trailer Park. På en uppställningsplats för husvagnsbaracker svettas Bruce, gitarristen George och de tre andra medlemmarna i bandet The Castiles. Med en tung duns ställer Bruce ner gitarrförstärkaren på den upptrampade gräsmattan, rätar på ryggen och stryker håret ur pannan. Borta är den välkammade snedbenen och de prydliga skjortorna som Bruce brukade ha i kyrkan. De vita, tajta jeansen klibbar mot låren och håret har sakta men säkert börjat leta sig ner över öronen. I sin självbiografi Born to Run beskriver Bruce hur han spanar ut över den lilla folkmassan på drygt 50 personer, mestadels boende i området. Det har blivit dags för deras årliga grillfest och The Castiles ska spela live. Ända sedan George dök upp på Bruce trappa har de spelat tillsammans. Bruce är, förutom leadgitarrist, även sångare i bandet. Och det går bra för dem. Castiles spelar på skoldanser, i den katolska ungdomsföreningens lokaler och drive-in-biografer. Bandet har en manager och har skrivit två egna låtar. Baby Eye och That's What You Get.
Och det är liksom alltid ett sånt under, tycker jag, när man hör de här berättelserna. Liksom av alla personer i världen som någonsin försöker spela gitarr och misslyckas och försöker starta ett band och misslyckas, så är det ändå vissa personer som tar sig igenom det här nålsögat.
Det här är musikjournalisten Elin Unnes.
Och Bruce Springsteen gör det tillsammans med The Castiles, ett av hans tidiga band. Ett ganska vanligt rockband. Men de lyckas spela in ett par singlar och nå någon sorts popularitet, framförallt i New Jersey.
Ett populärt lokalt countryband spelar först på grillfesten i Angeline Trailer Park den här dagen. Bruce är nervös. Nästan ingen här vet vem han och de andra taniga killarna med dålig taktkänsla i bandet är. Och gruppens namn, The Castiles, får de flesta att tänka på ett schampomärke. Men Bruce hade inte behövt oroa sig. När de rider av den sista låten är börjarna på grillen bortglömda och hela publiken dansar. Bandet gör succé. Det blir ännu tydligare för Bruce att det här är det han ska göra. Och på scen har han en alldeles särskild magnetism.
Jag tror att vi alla känner en eller ett par personer som har den här förmågan att krympa ett rum. När man träffar dem och när man pratar med dem så känns det som att de pratar med bara dig. Och skillnaden med Bruce Springsteen är att han kan få 80 000 personer att känna på det sättet. Eller 80 personer eller 800 liksom. Och den andra delen av det tror jag har med något mer episkt att göra. Där han själv har fått sitt liv förändrat av musik. Och han tror att när han går ut på scenen så kan han skapa den här förändringen i någon annans liv. Och det tror jag också gör att han liksom verkligen tar i från tårna för att nå fram och nå ut.
Det går bra för The Castiles. De spelar mycket live och till sist blir de ett av de mest välkända lokala banden i New Jersey. Till sina föräldrars och särskilt pappa Douglas stora besvikelse hoppar Bruce av college för att istället satsa på musiken. I maj 1966 spelar bandet in en demo med sina två egenskrivna låtar. Freehold börjar bli för litet för The Castiles. De styr kursen mot New York och spelar på anrika Café Wa i det mer progressiva Greenwich Village. Bruce börjar hänga i New York nästan varje helg. Här kan han, som alltid känt sig som lite av en alien hemma i Freehold, äntligen vara sig själv. 1968 gör The Castiles sitt sista gig. Men det ska inte dröja länge förrän Bruce är tillbaka på scenen igen. Det är en ljummen sommarnatt i Freehold år 1969. På flaket till en skranglig flakbil utsträckt i en nedsutten soffa ligger 19-åriga Bruce Springsteen och stirrar upp mot den stjärnklara natthimlen. I sin självbiografi beskriver Bruce hur doften av Caprifol ligger tung. Så tung att han nästan känner sig hög. En sån här natt känns det pågående kriget som rasar i Vietnam oändligt långt borta. Precis som de flesta av vännerna har Bruce blivit inkallad, men eftersom han medvetet har fyllt i alla formulär helt tokigt och dessutom har sett till att misslyckas på fystesten har armén räknat bort honom. Många av Bruce vänner och bekanta kommer aldrig tillbaka från Vietnam. För en tid sedan vinkade Bruce hej då till mamma Adele, pappa Douglas och lilla syster Pam när de lämnade stan för att söka lyckan i San Mateo, Kalifornien. Lilla syster Virginia har flyttat för länge sedan. Och nu är det Bruce tur. Flakbilen skumpar fram på dåliga vägar, passerar brandstationen, den övergivna mattfabriken, baseballplanen där Bruce lekte när han var liten och slutligen militärkyrkogården i utkanten av stan. när flakbilen rullar över stadsgränsen, girar vänster på Highway 33 och Bruce hör kompisarna tuta i bilen, känner han en glädje sprida sig i bröstet. Han är fri. I come from down in the valley where Mr. when you're young they bring you up to do like your daddy done. Me and Mary we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. I den övergivna konsertlokalen The Upstage Club i Asbury Park, New Jersey sitter 70-åriga Bruce Springsteen på en pinnstol mitt i rummet. Han har på sig en naturvit jacka, blå jeans och en grå keps med en örn.
There was a certain moment in time when something happened here. It wasn't happening anyplace else. I combed my
hair, it was just right. Bruce Springsteen är en av intervjupersonerna i dokumentärfilmen Asbury Park Riot Redemption Rock'n'Roll. En plats som spelade en avgörande roll för den amerikanska musikscenen på 70-talet och för Bruce eget musikskapande.
Asbury Park, det var väl liksom en sprudlande turistort, alltså en levande stad.
Fredrik Söderholm igen.
Där man kunde gigga och liksom träffa tjejer och dricka beer in the soft summer rain on the hood of a Dodge. Man samlades väl där av den anledningen att det fanns ställen att spela på. Det fanns massa klubbar liksom. Men det var väl en klubb som var väldigt viktig för Bruce och många andra antar jag, som heter Upstage Club. Och då var det liksom grejen där, där fick man gå upp och jamma och öva liksom.
Från väggarna på Upstage Club flagnar färgen. Men på det dammiga golvet skymtar fortfarande de psykedeliska målningarna i självlysande färger. Från den anrika musikklubbens glansdagar. Bruce Springsteen ler när han berättar om kvällen när han slog upp dörrarna till klubben för första gången.
I came here by myself. I brought my guitar, made my way up the stairs. I played Rock Me Baby. Jeff Beck style. You know, just played it with everything I had. Doing just about everything, setting off all the fireworks I could, and by the time I got off stage, I'd made a lot of new friends.
Han spelar konserter på alla möjliga olika platser. Och de här olika miljöerna tvingar honom liksom att utvecklas helt enkelt.
Musikjournalisten Elin Unnes.
I ett liksom segregerat USA så finns det afroamerikanska grupper. Det finns grupper med italienskt ursprung, med irländskt ursprung. Det blir en arena, inte bort de etniska tillhörigheter, men där det får sjunka undan lite. Är du bra på att spela så är du bra på att spela.
Bruce Springsteen ägnar sig helt och fullt åt musiken och brudar. För även om Bruce, till skillnad från kompisarna, håller sig borta från sprit och droger, är en tjejmagnet utan dess lika. Och det utnyttjar han. Förutom att strula runt jammar han på Upstage Club och spelar med sitt nya band.
Bruce Springsteen spelar under den här perioden också i ett band som heter Steel Mill, som blir liksom ett av hans mer framgångsrika band. Framförallt lokalt såklart, där alla nu redan älskar Bruce Springsteen i hans olika inkarnationer. Det är kul att de heter Steel Mill, att liksom redan där så finns det liksom den här romantiseringen av arbetarklasslivet och viljan att lyfta fram de klassiska attributen, stålverket.
Men för Bruce Springsteen är det något som skaver. Han slits mellan den konservativa arbetarklasskulturen han kommer ifrån och den gränslösa smältdegen av kreatörer och hippies man har hamnat i. När vännerna experimenterar med droger drar sig Bruce undan och skriver egen musik med texter som betyder något för honom. Det är nu som fröet till hans första platta, Greetings from Asbury Park, New Jersey, slår rot. Men sommaren 1970 händer något som gör att Asbury Park aldrig riktigt blir sig likt igen. Och som ger Bruce Springsteen mer stoff till sina samhällsskildrande låttexter. Det är den 4 juli 1970, USAs nationaldag. I det tidigare så lugna Asbury Park bubblade. Stora folkmassor har samlats i korsningen mellan Atkins och Springwood Avenue. Länge har en ilska grott i det svarta communityt på den vänstra sidan av järnvägsspåren i stan. Var är jobben? Framtidsutsikterna? Medan de vita på den östra sidan av stan lever i lyx och överflöd. Måttet är rågat.
Det här är en stad som liksom genomskärs av tågspår. Och det finns en fysisk, faktisk fel sida av spåren. Wrong side of the tracks. Och där bor den svarta befolkningen under eländiga förhållanden. Och det finns ingen representation inom det liksom lokala styret. Jobben går till vita ungdomar från grannstäder istället för de svarta ungdomar som faktiskt bor på platsen.
Någon kastar en brinnande molotovcocktail mot en bil och kravallerna är ett faktum. Hus och butikslokaler sätts i brand, människor grips och skottskadas och situationen är bortom polisens kontroll. Bruce Springsteen berättar i dokumentären om Asbury Park.
I was living in the surfboard factory. Climbed on top of the water tower and the clouds billowed off the shore. You know, for days.
Protesterna pågår i 7 dagar innan uppropet trycks tillbaka. Stadens borgmästare uttalar sig i NBC News.
All the citizens of Asbury Park have been irreparably damaged. I observe that the burnings were indiscriminate. Many black businesses were burned as well as white.
Kravallerna i Asbury Park markerar ett skifte. Inte bara där, utan i USA i stort. I städer landet över kräver svarta sina rättigheter. Asbury Park, som Bruce Springsteen upplevde som en plats där vita och svarta kunde umgås över segregationens gränser, förändras på en vecka. Nu är det som att de befinner sig i olika världar.
Rassegregationen och den här rasismen och det här liksom förtrycket från polisen, att han ser det på så nära håll, det sår ju ett frö som han sen har med sig under hela sin karriär. Han pratar ju ofta om att han mäter avståndet mellan den amerikanska drömmen och den amerikanska verkligheten. Och i det där glappet så finns ju verkligen rasismen och klassklyftorna och sociala orättvisorna. I My Hometown så adresserar jag det här lite grann så här. In 65, tension was running high at my high school. There was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do.
In 65, tension was running high at my school. There was a lot of fights between the black and white. There was nothing you could do. Two cars at a light. Saturday night, in the backseat there was a gun. Words are past, shotgun blast, trouble times they come in my hometown, in my hometown, in my hometown, in my.
Hello, Bruce Springsteen.
We're on the air?
Yeah, we're on the air.
Hey! All right, all right. Take it away, fellas.
One and a two and...
This is my very first time on radio, and I want to say hello to my mother who lives in California. Hi, Mom.
Året är 1973 och i WBCNs studio i Boston sitter 23-årige Bruce Springsteen med välvalda delar av sitt husband The E Street Band som han träffade i Asbury Park. Bruce Springsteen har släppt sitt debutalbum Greetings from Asbury Park, New Jersey, och det har tagits väl emot av både kritiker och publiken.
When we first came here, when we first came to Boston, we played at Oliver's to about 10 or 20 people. And now it must be damn 50 people in the place.
Well, the power of media is just overwhelming.
Samma år släpper Springsteen ytterligare ett album. The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle. Och det utses till årets bästa av musikmagasinet Rolling Stones.
Det finns liksom intresse från skivbolag. Det känns som att det finns ett löfte.
Musikjournalisten Elin Unnes.
Och kritikerna håller med. Det är inte dåligt. Men den här liksom enorma framgången kanske som Bruce Springsteen satt hemma framför tvn och hoppades på när han tvingade sin mamma att hyra en gitarr åt honom. De kommer inte.
Men två år senare, 1975, visar Bruce Springsteen att han är här för att stanna. Med albumet Born to Run. Och hamnar både på Time Magazines och Newsweeks första sidor.
Born to Run, 1975 tror jag den kom ut. Då var väl jag en 6 år gammal, så den minns jag. Och det är någonting jag fortfarande tycker väldigt mycket om.
Det här är Victoria Arnevid. Ända sedan hon kan minnas har Bruce Springsteens musik funnits med som en konstant i hennes liv.
Relationen till Bruce Springsteen, det började redan när jag var liten. Mina föräldrar lyssnade ju på Bruce Springsteen. Så att det var ju någonting som fanns i vårt hem. Det är ju värme, det är ju barndom, det är ju så mycket i det här musiken, så stort på något sätt. Det är lycka. Jag blir jätteglad när jag hör honom.
The obvious question to ask somebody who's been on stage for 3.5 hours in front of, what, 20,000 people is how do you feel? Are you tired? I mean, is that too obvious for you?
No, I feel fine.
Det är den 22 december 1984 och 34-åriga Bruce Springsteen intervjuas i det brittiska musikprogrammet The Old Grey Whistle Test. Bruce har en vit kortärmad t-shirt och en röd snusnäsduk knuten runt halsen. Hans mörka hår är kortklippt och lockar sig perfekt i pannan. Bruce Springsteen har nu totalt 6 skivor i ryggen. 1984 släpper han Born in the USA som blir ett av de bäst säljande albumen genom tiderna. På det ikoniska skivomslaget står Bruce med ryggen mot kameran, iklädd en vit, kortärmad t-shirt, slarvigt instoppad i sina slitna blå jeans. I bakfickan har han knölat ner en röd solblekt caps och bakom honom tonar den amerikanska flaggans röda och vita ränder upp sig. Bilden av den amerikanska sexbomben Bruce Springsteen har för evigt etsat sig fast på fansens näthinna. Han säljer multum och är ute på turné. Men ser alltid till att ha låga biljettpriser så att folk har råd att gå på konserterna. De stora framgångarna till trots svarar han ödmjukt på programledaren David Hepworths frågor.
What sort of routine do you get into on tour after shows? I mean, you must live at odd ends of the day.
I usually go home and eat like dinner, you know, like around 2 a.m. or something. And sometimes I go out, you know, I take a walk or something. There's nothing open, you know. But I like to go out around the city at night and stuff. It's quiet and it's nice in the summertime. And sometimes I'll read or listen to some music and go to sleep, you know.
På Born in the USA tar Springsteen pulsen på det amerikanska samhället och synliggör dess svagheter. Där utsatta människor som hamnat på baksidan av den amerikanska drömmen sällan kan ta sig ur sin misär.
When I was writing the Born to Run album, I was interested in writing bigger than life size, real heroic, I guess. I think what heroicness has changed quite a bit since those days. My sister, she got married when she was really young. I had a real hard time. My brother-in-law was a construction worker, and then they stopped building the buildings, you know, when we had the recession. They just went through a lot of real hard times. I guess if I had any heroes now, I'd be like, you know, like them, or, you know, people that keep the world turning.
Här någonstans har han också bestämt sig för att New Jersey är hans plats. Han har nått de här framgångarna som han har drömt om. Han har använt de här berättelserna som handlar om arbetarklassen, som handlar om liksom den unga tjejen som blir på smällen och hoppar av skolan och gifter sig med en rodeo-ryttare liksom, som är hans syster. Och jag tänker kanske att en person med någon sorts rättspatos känner ett behov av att ge tillbaka till den platsen. Och där börjar han på något sätt bli mer politisk.
Och det här går hem hos den breda amerikanska publiken som har börjat kalla honom The Boss.
Oh, sexy!
Sexy!
Yeah. Two dreams about him this week!
Musikprogrammet The Old Grey Whistle Test intervjuar fans utanför The Spectrum Arena i Philadelphia där Springsteen har spelat 6 kvällar i rad.
Do you fancy him?
Yes, yeah.
Well, he's one of us, you know, he's part of New Jersey.
He's got a lot of longtime fans.
Born in the USA-plattan markerar en ny era i Bruce Springsteens karriär. Han blir enormt populär och folk rycker och drar i honom. När republikanen Ronald Reagan 1984 kandiderar till president för andra gången refererar han till Springsteen i ett av sina tal. Reagan tolkar låten Born in the USA som patriotisk, men låten är tvärtom samhällskritisk och handlar om livet för amerikanska krigsveteraner som återvänder från Vietnam.
Bruce, men hallå, du har inte lyssnat på verserna, du har bara lyssnat på refrängen.
Fredrik Söderholm igen.
Men ja, det känns ju som att, det är inte som att han aktivt vill bli politisk där, men just för att folk claimar honom och liksom använder honom i politiska sammanhang så är det som att han blir det. Jag tror han ganska länge ville vara opolitisk och liksom göra sin musik och berätta sina berättelser och inte exkludera eller alienera några.
Men i Bruce Springsteen, som tidigare inte gjort anspråk på att vara uttalat politisk, växer nu en gnista som ska hålla sig ända fram till idag. Det är en gråmulen lördags eftermiddag den 8 juni 1985.
Och ännu minst 6 timmar kvar att vänta för alla de som bott och bor i tält.
SVT-rapport är på plats utanför Ullevi stadion i Göteborg.
Billetten är klockan 7:15 idag. Kvart över 8. Och vi har inte fått biljetter.
Bruce Springsteen ska ge 2 konserter på Ullevi. Och fans har både tältat och köat i dagar för att få tag på en av de mycket eftertraktade ljusblå biljetterna.
Vi åkte dit på kvällen innan och så rullade vi ut liksom madrasser och sovtäck och sådär, och kallt som det är i Sverige. Så ligger man där utanför och sover för att få en biljett.
Den då 16-åriga Victoria Arnevid är en av dem.
Och sen så kommer dagen och så jag och mina tjejkompisar, vi åker in till stan och liksom kommer in och vi har plats på plan då. Och så har jag hört talas om det här med att Courtney Cox, det är en amerikansk kvinna, hon har fått dansa med Bruce Springsteen på scen. Och jag tänker ju så här att nej, men jag måste ju få göra det här.
På Bruce Springsteens turné har det blivit en grej att artisten väljer ut en tjej från publiken som får dansa med honom på scen till låten Dancing in the Dark. Victoria har bestämt sig, ikväll ska hon dansa med Bruce.
Jag börjar traska fram när konserten börjar, lämna kompisarna, så går jag framåt där och står ganska långt fram. Och det puttas ju jättemycket.
Victoria hamnar längst fram i havet av 61 000 extatiska människor. Trycket mot kravallstaketet är enormt. Men Victoria är som uppslukad av musiken och av bandet på scen.
Lockelsen är ju att man ska vara den som får komma upp. Att man vill vara den som blir uttagen till någonting som är jättestort då. Och så kommer Dancing in the Dark-låten. Och jag bara tänker så här, men det måste bara vara med. Han måste ju bara se mig. Han måste bara se mig, för det måste vara jag som får komma upp på den här scenen. Jag börjar vifta med armarna och så där. Plus han såg mig. Och han räckte ner handen så vakterna förstod att de skulle lyfta upp mig. Så det var ju två såna här jättestora vakter som bara drog upp mig lätt som om jag var en liten fjäder. Och så började vi dansa. Man är ju inte riktigt i tid och rum när man gör det. Det är bara, man bara dansar med och hela publiken jublar. Och liksom det är jättestort att vara med om det.
I publiken står också Victorias föräldrar, de som har älskat Bruce Springsteen ända sedan Victoria var liten.
De var ju ganska långt bak. Så när de ser då på de här stora filmdukarna så blev ju mamma, nej men det är vår dotter, det är vår dotter, det är vår dotter.
När de sista tonerna av Dancing in the Dark klingar ut vände sig Bruce Springsteen mot Victoria.
Han sa ju thank you for the dance, Vicky.
Victoria leds ut från scenen och kommer ut på baksidan där journalisterna flockas kring henne. Alla vill veta vem tjejen som precis har dansat med världsstjärnan är.
Och då åkte jag ju snällt hem då till mitt lilla föräldrahem där 16 år gammal och satt där och bara oj, vad hände ikväll egentligen?
Nästa dag åker Victoria återigen in till stan, möter pressen och får för första gången se de signerade bilder som tagits av henne och Bruce på scenen. På de svartvita fotografierna syns en strålande glad Victoria i tajta jeans, college-tröja och vita sneakers mitt i ett språng. Bredvid dansar Bruce Springsteen i svarta byxor och rutig kortärmad skjorta med armarna höjda över huvudet.
Ja, jag har dem kvar. Men det är ju så fint. Det är liksom bara fina minnen som man bär med sig resten av livet.
Att Victoria Arnevid fick stå på scen med Bruce Springsteen blir avgörande för henne. Det öppnar dörren till USA och ett annat liv.
Jag var 16 år och jag hade dansat med Bruce Springsteen och jag drömde om att få komma till USA. Så 2 år senare så gick jag på Manhattan och då har jag den här känslan liksom att yes, jag gjorde det. Att mitt liv skulle förändra så mycket av en dans. Och det var ju Bruce Springsteen som startade hela allt det för mig.
Bruce Springsteens konserter på Ullevi 1985 räknas som legendariska. Nära 127 000 extatiska fans får arenan att gunga och hoppar så att betongen spricker. Bruce Springsteen är på toppen av sin karriär, men under ytan bubblar det. Samma år som Victoria Arnevid dansar med sin idol gifter sig Bruce med fotomodellen och skådespelerskan Julian Phillips. Men äktenskapet blir inte långvarigt. Bara 4 år senare tar det slut och uppbrottet slår hårt mot Bruce. Och som om inte det vore nog så skakar det i Bruce Springsteens band, The E Street Band.
Thank you.
Det är den 15 oktober 1988 och Estadio Monumental i Buenos Aires är fullpackad med folk. Det här är den sista konserten av 20 på turnén Human Rights Now Tour, där världsartister som Tracy Chapman, Sting och Yuzo N'Dour spelar. Turnén syftar till att uppmärksamma Amnesty Internationals arbete och att deklarationen om mänskliga rättigheter fyller 40. En av dem som uppträder är Bruce Springsteen and the E Street Band. Bruce Springsteens politiska uppvaknande har lett honom hit. Under konserten pratar han om vikten av att höja sin röst och kräva sina rättigheter.
My prayers are with the young men here that you can use your hearts and voices in the struggle for the dignity and freedom of all the African people. Because whether it's the systematic apartheid of South Africa or the economic apartheid of my own country, where we segregate our underclass in ghettos of all the major cities, there can be no peace without justice.
På scen verkar Bruce ha situationen under kontroll, men sanningen är att han har det tufft. Han jobbar nonstop, och när han inte jobbar känner han sig olycklig. Och som om det inte vore nog håller det mångåriga samarbetet med musikerna som träffades i Asbury Park på att krackelera.
Sen händer någonting och det börjar liksom splittras upp det här. Och jag kan inte säga att jag vet vad som hände egentligen där. Men E Street Band och Bruce Springsteen börjar röra sig ifrån varann helt enkelt.
Exakt vad det är som orsakar uppbrottet med E Street Band är inte helt klart. Men konserten i Buenos Aires blir bandets sista med Bruce Springsteen på 10 år. Bara ett år senare, 1989, går Bruce Springsteen och The E Street Band skilda vägar. Året är 1990 och Bruce har lämnat New Jersey för LA. Där ska han starta ett nytt liv. Världsartistens tillvaro har förändrats drastiskt. Han har hittat kärleken i sin bästa vän och tidigare bandmedlem i The E Street Band, Patti Scialfa, och blivit pappa till Evan James Springsteen.
Att han får en familj och lägger mer tid på det på 90-talet, det tror jag såklart spelar in och gör att han kanske inte är lika produktiv som tidigare. Han försökte väl kanske vara lite mer närvarande än sin egen far.
1991 gifter sig paret och inom loppet av några år får de ytterligare 2 barn. Jessica Ray och Samuel Ryan.
Jag tror också att 90-talet är lite grann en period där han landar och stannar lite och reflekterar. Vad är det jag springer ifrån egentligen? Varför känner jag inte att jag kan rota mig någonstans? Och där tror jag att liksom han hittar någon slags trygghet i sig själv som gör att han kan våga liksom starta familj och rota sig och sluta springa. Liksom.
På 90-talet gör Springsteen flera färdiga skivor som aldrig släpps. Samtidigt tilldelas han också Polarpriset, flera Grammys och vinner en Oscar för låten Streets of Philadelphia till filmen med samma namn som staden. Men trots prisregnet är det precis som för andra rockmusiker svårt för Bruce att hålla sig relevant.
Det här är liksom inte de åren och de skivorna när Bruce Springsteen är den man vänder sig till, utan det finns andra uttryck som känns mer relevanta. Och i mitten på 90-talet då är det ju grunge liksom som är den nya genren. Och där passar ju inte Bruce Springsteen in överhuvudtaget liksom. Där han är liksom livsbejakande bilkultur och arbetarklass.
1992 släpper Bruce Springsteen 2 album på samma dag. Human Touch och Lucky Town som får ett blandat mottagande och måttliga försäljningssiffror. När Bruce och Pattys barn ska börja skolan flyttar familjen tillbaka till New Jersey. De vill skydda barnen från media och paparazzis som följer dem hack i häl i LA. Men Bruce Springsteen själv kommer alltid se till att stå i strålkastarljuset på ett eller annat sätt. Bruce Springsteen ser ner i sina skrynkliga A4-papper där han skrivit ner sitt tal. Det är den 15 mars 1999 och Bruce har precis valts in i Rock'n'Roll Hall of Fame och introducerats av Bono från U2.
Well, should remember you always want an Irishman to give your induction speech.
I juryns motivering beskrivs Springsteen bland annat som en röst för USAs underdogs och som en skildrare av de människor som inte har fötts med en silversked i munnen.
I'd like to thank my mother Adele for that slushy Christmas Eve. So for that Christmas Eve, a night like the one outside when we stood outside the music store and I pointed to the sunburst guitar and she got me what I needed and she protected me and provided for me. Thanks, Mom. This is yours tonight. Take it home as a small return on the investment you made in your son. So,
förutom att Bruce i sitt tal hyllar mamma Adele som sitter vid ett av de dukade långborden i publiken nämner han också sin pappa som precis har gått bort. När Bruce pratar om sin pappa som både var hans största inspirationskälla och sorg blir det känslosamt.
Now my dad he passed away this year but I got to thank him because what would I conceivably have written about without him? I mean you got to imagine if everything had gone great between us it would have been a disaster, you know. I would have written just happy songs and I tried that in the early 90s and it didn't work. The public didn't like it.
Men det är när Bruce Springsteen mot slutet av sitt tal riktar strålkastaren mot vännerna i The E Street Band som publikens jubel är som starkast.
My wife, my great friends, my great collaborators, my great band. Your presence tonight honors me and I wouldn't be standing up here tonight without you and I can't stand up here now without you. Please join me.
Det här blir Bruce Springsteens första steg mot en återförening med The E Street Band. 10 år efter att de gick skilda vägar.
I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. Like a vision she dances across the porch as the radio plays.
På en scen i Philadelphia, omgiven av ett hav av människor med vimplar, banderoller och amerikanska flaggor står Bruce Springsteen. Ärmarna på den blå jeansskjortan är uppkavlade och runt halsen har han en grågrön halsduk. Året är 2016. Inom kort ska presidentkandidaterna Hillary Clinton och Donald Trump ställas mot varandra. Och Bruce är en hård kritiker av Trump.
The choice tomorrow couldn't be any clearer. Hillary's candidacy is based on intelligence, experience, preparation, and on an actual vision of an America where everyone counts, where folks of all faiths and backgrounds can come together to address our problems in a reasonable and thoughtful way.
Början under 2000-talet där, då börjar han ju faktiskt ta ställning lite till. Han endorsar John Kerry 2004 och visar öppet att han stöttar den demokratiska presidentkandidaten. Och sen så accelererar det där lite grann med Obama och Hillary Clinton sen också. Han har väl också varit ganska transparent med att han inte tycker att Trump är så jävla läcker liksom. Och sen släppte han ju en podd på Spotify också med Barack Obama.
Bruce Springsteens musik har alltid synliggjort orättvisor i samhället, men det är först på 2000-talet som Bruce själv blir tydlig, offentligt, med sina egna politiska åsikter.
Det känns som att när han blev äldre liksom och kanske lite mindre självcentrerad och saker, men nu har jag barn, vilken värld vill jag lämna efter mig? Alltså jag kan ju tänka att han förlorade en del amerikanska fans liksom när han blev tydligt demokrat officiellt. Liksom. Det finns många som kände sig svikna och att han inte längre var en av dem. Liksom. Det är ändå ganska polariserat i USA.
Arbetarklasshjälten Bruce Springsteen ska komma ifrågasättas mer än en gång. Vissa menar att det är en paradox att han, som blivit en symbol för den amerikanska arbetarklassen, aldrig själv har haft ett 9-5 jobb någon gång i sitt liv. Något han själv kommenterar i sin hyllade solo show på Broadway i New York från 2017.
I've never done any hard labor. I've never worked 9-5. I've never worked 5 days a week until right now. I made it all up. That's how good I am.
Bara för att någon ska kännas äkta så behöver man inte ha kravet att någon ska ha upplevt exakt det man skriver om.
Något annat som kritiseras när Bruce Springsteen 2023 inför dynamisk prissättning på sina konsertbiljetter.
Det var jättemånga som blev jätteupprörda över att hans turné nu 2023 släpptes på Ticketmaster i USA i alla fall med lite så här dynamisk prissättning som de flesta gör nu för tiden. Att om det är jättemånga som vill ha biljetter i ett gig, då går vissa biljetter upp i pris liksom, för att ja, tillgång och efterfrågan. Och kritikerna menar väl då att det är lite synd att kasta bort ett helt legacy av att så här, ha varit en arbetarklassperson som alltid liksom har låga biljettpriser för att folk ska ha råd att gå på hans gig. Och nu på slutet så ska han liksom elda upp det för att tjäna ytterligare 1 miljard. Han kommenterade det i en Rolling Stone-intervju och sa då så här: jag har alltid sagt till mina medarbetare att kolla vad alla andra gör där ute och så lägger vi oss under det, lite under det i biljettprismässigt. Men den här gången sa han, kolla vad alla andra gör och så gör vi samma sak. Men jag tror inte att det var någon som sa så här, vissa biljetter kommer att kosta $5,000, då tror jag han kanske hade hajat till.
Oh. Oh yeah, I got some sound now.
På en liten scen i Howard Sterns studio sitter 73-åriga Bruce Springsteen och fingrar lite förstrött på sin nötta gitarr. Det är den 31 oktober 2022 och Howard Stern har bjudit in Bruce för en exklusiv intervju om hans senaste platta, karriär och om framtiden.
Bruce Springsteen is a few inches away from me and I'm starstruck. Really insane, you know. I've met a lot of people, but you're too much, man.
Bruce har på sig en svart kortärmad skjorta. De sedvanliga blåa jeansen runt handleden blänker flera silverarmband. Det förut så mörka långa håret är numera kortklippt och grånat. Vid en första anblick skulle han kunna tas för vilken äldre man som helst. Men skenet bedrar. Med en karriär som spänner över 6 decennier, utmärkelser och energiska scenframträdanden som kan pågå i upp till 4 timmar har han gjort skäl för sitt smeknamn The Boss. Och han har inga planer på att sluta spela.
I can't imagine it, you know. I mean, if I got to a point where I was incapacitated or something, but up until then I think I'm, you know, I don't know if I'll be doing 3-hour shows, you know, but right. It's all, I have so many different kinds of music that I can play and do. You know, I can't imagine retirement, no.
Idag lever Bruce Springsteen och hans fru Patti Skelfa ett stilla liv i Ramson, New Jersey. Men tillbringar också tid i sina hus i LA och Wellington och på familjens hästfarm. Bruce har skapat ett liv som är något helt annat än uppväxten i Freehold. Han har en karriär, lever gott och framförallt är han en närvarande pappa. Bruce Springsteen har aldrig levt det som kallas rockstjärneliv, supit, knarkat och levt rövare. Han har haft ett uppdrag. Att skildra människor som lever i den amerikanska drömmens skugga.
Han berättar ju historier om vanliga människor som väldigt många kan relatera till. Och det är därför jag tror att han liksom blev så jävla folklig. Han är en av oss, säger ju folk alltid. Liksom. Och han tycker sig inte vara för mer och han ser inte ner på arbetarklassen. Så jag tror att de som har varit med liksom, och följt hans karriär, för dem tror jag att han fortfarande är den där symbolen. Ja, men för mig är han någon slags symbol för att man kan skapa stor konst och leva ett värdigt, ansvarsfullt liv och vara en sårbar man och en närvarande far. Man behöver inte knarka och supa och festa och bete sig illa för att vara en intressant person.
Last night I dreamed that I was a child.
Bruce egen pappa kommer upp flera gånger under intervjun i Howard Stern Show. Trots att relationen mellan dem har varit komplicerad har pappa Douglas alltid varit en konstant i sonens liv. Både som en pågående sorgeprocess och ständig inspirationskälla.
I was so impacted by my dad's pain and by what he went through that all I knew was when I picked the guitar up, I just started to write about that. I said, I've got to make that right. I'm going to make something out of your story. A lot of my work, if not most of it, that's the root of it.
Och slutligen berättar Bruce Springsteen om den dag som han hade väntat på hela livet.
Came up from LA. They lived in San Francisco and he'd sit at the kitchen table still in his little house. And I come up. I walk in, I sit down across from him. He's got his beer, his cigarette. Go in my jacket, pull out my Oscar, I put it on the table. I don't say anything. And he sits there for a minute. Then he says, I'll never tell anybody what to do ever again.
Du har lyssnat på P3 musikdokumentär om Bruce Springsteen. Arbetarklasshjälten som aldrig haft ett vanligt jobb. Med mig, Hanna Frelin. Dokumentären gjordes av Siri Hill i december 2022. Producent var Anna Lillkung. Tekniker Fredrik Nilsson. Vill du veta mer om ljudklipp och låtar i dokumentären så finns det på Sveriges Radios hemsida. P3 musikdokumentär görs av produktionsbolaget Tredje Statsmakten Media.
She
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.